Ja, der var klokka ni, gitt. Og nå er det tirsdag 26. mars. Og med meg har jeg Helena fra Stockholm. God morgon, Helena.
God morgon, Hans och alla lyssnare. God morgon.
Hur är läget?
Oh, jag tackar. Det är väl huvudet upp, fötterna ner, som man brukar säga här. Nej, men det är väl bra. Det går åt ljusare tider. Det blir varmare utanför. Och då blir jag också lite lycklig när det värmer lite igen. Så där både i hjärtat och ute i naturen. Hur är det i Norge då?
Jo, faktiskt, vi har haft lite snö så i natt, bytte igår kväll, så det är inte något stort, men jag tror det är lite tidigt att cancellera vintern. Ja, det är något som heter eftervinter, vet du.
Ja, det ska tydligen enligt gammal folktro så ska det hinna komma snö 7 gånger innan våren kommer. Och riktigt, riktigt. Men det är ju så där, man blir lika kränkt varje gång det snöar.
Nej, jag blir inte kränkt, för jag nyter årstiden. Jag gör det, så länge det, för det blir lysare och lysare. Det är det som är viktigt. Ja. Och så får vi några sådana fantastiska dagar inemellan med flammande sol. Hvor allt är... ja, hvor du blir liksom flere år yngre, bare du sitter en halvtime i solveggen.
Ja, det är det klassiska. Man ser på våren när alla står i solen mot en husvägg och njuter av att inte frysa.
Ja, det är det. Men Helena, ska vi se, jag har... Vi snakket lite sammen om før vi begynte. Ellers så tar vi jo det meste på sparket, og vi vet jo noe av det som våre lyttere og lesere er opptatt av, er jo nå plutselig at det begynner å bli mangel på mat. Altså, jeg har prøvd å få tak i egg. Jeg får ikke egg til påske. Og det skulle kanske komma nu i dag efter klockan 10, men nu är det plötsligt mangel på poteter, på potatis. Så du fick dig en god latter när du hörte det, för det i Sverige har det potatis.
Än så länge, men äggen har varit lite si och så faktiskt. Det vi har haft faktiskt under förra året flera stycken fall av påstått salmonella. Alltså salmonella-larm, och man har avlivat hundratusentals värphöns. Så att det har varit väldigt tomt på ägghyllorna här också, kan jag säga. Men potatis tror jag att vi har än så länge.
Ja. Som jag sa till dig, de kommer med någon officiella förklaringar som ska beroliga. Men hvis folk ikke får dette til å stemme, altså, for de sier slapp av, det skal bli egg til påske, men det ble ikke det. Det er tomt. Og da begynner jo folk å lure, hva er det som foregår? Du må ha, for dette har vi ikke opplevd før, jeg kan ikke huske det.
Nej, alltså det här är ju så intressant, för att det var ju också så, om vi går tillbaka till krigstiden, anledningen till att folk klarade sig hyfsat bra även om det var brist på mat, så var det ju för att vi hade ett fungerande jordbruk med många små jordbruk. Nu är vi ju beroende av att gå ner på våra affärer och köpa mat. Och jag kommer ihåg, det här är många år sedan, så var jag på en militärövning där övningen gick ut på, en del av övningen var att man hade sprängt Göteborgs hamn. Och vi fick då lära oss att ja, men om man spränger Göteborgs hamn så dröjer det 4 dygn innan det är tomt på livsmedelshyllorna i Sverige. Så det finns inga lager längre, utan Våra politiker har räknat med att man kan montera ner vårt eget jordbruk med hänvisning till klimatmål. Och så ska man kunna importera och köpa in, men man har aldrig räknat med att det ska bli någon form av grus i maskineriet. Så att vi är ju otroligt sårbara just nu, och vi har inte längre någon möjlighet att sköta vår egen livsmedelsförsörjning, inte ens på basvaror. Och som sagt då, när vi har det här, jag satt och tittade här, när vi får de här salmonella-larmen gällande ägg till exempel, ja, då har vi haft en sväng här, då fick man avliva 340 000 höns. Nästa gång avlivade man 160 000 höns. Alltså det är ja, man monterar ner hela vår livsmedelsförsörjning här, bit efter bit.
Ja, och samtidigt så kopplar man ut atomkraftverk så att strömnätet överbelastas. Før så gikk jo samfunnsplagging ut på å styre sånn at befolkningen fikk basistjenester. Enten det var helse eller strøm eller mat. Men nå er det jo omvendt. Altså, samfunnsplanleggingen brukes til å påtvinge oss ting vi ikke... For det første, et program for grønt skifte som vil koste oss en senket levestandard, samtidig med masseinnvandring. Men noe enda verre er at det virker som det er noen planer i bakgrunnen som de ikke vil si hva er.
Ja, men det handler jo veldig mye om det her, at du er inne på noe viktig her. Politik och politiska beslut har ju och ska ju vara baserade på landets och folkets bästa. Alltså vilka beslut ska vi fatta för att folket, de som befinner sig i vårt land, ska ha det bra och tryggt. Grundbehoven måste vara uppfyllda. Men idag så finns det en annan faktor som värderas mycket viktigare, och det är det här gröna skiftet. Alltså det är att till varje pris genomföra förändringar som då ska vara, visa att man är bäst i klassen gällande det så kallade klimatet. Va? Även om det innebär att folk får frysa och svälta och förlora sina arbeten, så spelar det mindre roll. Va? Vi har ju hamnat där idag. Det är svårt att dra andra slutsatser. Jag tittade precis på ett diagram här på morgonen gällande energiförsörjningen i Sverige. Och då visade sig att då stod vindkraften, den här som man till varje pris ska bygga ut, trots att den mesta vindkraften i Sverige idag är konkursmässig. Den stod för, tror jag, 1,6% av landets elförbrukning.
Och det är mycket mer.
Men, nej, därför att det är ju så här att blåser inte så blåser inte. Då är det ingenting som snurrar. Och blåser det för mycket så kan det inte snurra då heller. Och blåser inte så är vindkraften inte lönsam, och blåser det så är övrig kraftproduktion inte lönsam. Så att ja, där får man ringa upp Kent, och så får han hålla en litania ett tag över detta. Men det är ju galenskap, och det är ju inte riktigt till folkets bästa, så kan man väl säga.
Och så är det en annan misstanke. Fordi grejen är, när en idé eller en misstanke är blivit sådd och den faller i jordsmån som bestyrker den. Alltså är det något i det som sker som bestyrker denna misstanken, och det är ju tanken om att de skall slanke jordens befolkning med flere, altså det er jo fordi disse på bakrommet, de mener at vi er alt for mange.
Ja, det har vi ju fått höra länge att vi är för många, att jorden inte klarar av oss. Och då måste befolkningen ner på ett eller annat sätt. Och beroende på hur grad av konspirationsteoretiskt sinne så kan man lansera olika teorier om hur det här ska uppnås, då, det här målet. Men det är klart... Det man glömmer bort är ju det att vi har ju faktiskt en stor möjlighet, också mycket på grund av att det har blivit lite varmare, det är mer att odla till fler. Så att vi behöver ju inte vara svält, det behöver inte vara så här. Vi skulle kunna fördela och föda jordens befolkning, men vi är ju också på väg ner. Även i Norge så har ni liksom i Sverige och i övriga västerlandet rekordlåga siffror gällande nyfödda.
Ja, och där är du över på det andra, nämligen att folk reagerar instinktivt för vi är biologiska väsener. Och detta gäller ju inte minst kvinnor. Som jeg tror er følsomme for fremtidsutsiktene, og jeg tror at det de ser i Sverige, det de ser i Norge, gir ikke kvinner lyst på å ha barn. Jeg tror ikke det er egoisme, jeg tror det rett og slett er en dyp angst for hva fremtiden skal bringe.
Nej, men så kan det säkert vara, men det är ju också det att vad blir vi? Vi har ju pratat mycket om det tidigare, det här med mass formation, Hans. Ja. Det här att vad blir vi hela tiden itutade så fort vi öppnar en tidning eller sätter oss framför nätet, så får vi ju höra hela tiden hur illa det står till och hur ansvarslöst det är att skaffa barn till den här världen. Svensk media är överfull av reportage om unga kvinnor som steriliserar sig, unga män som steriliserar sig, unga par som väljer att inte skaffa barn eller skaffa bara ett för klimatets skull. Och våra barn är uppfostrade i den här mentaliteten sedan de började på förskolan. Det är inte konstigt att de väljer bort barn, och det är klart du är inne på det också. Ska kvinnor göra karriär så krockar den karriären oftast med de år när man biologiskt sett faktiskt kan skaffa barn. När karriären är på plats och man är drygt 40 år, då är det inte så lätt längre.
Nej. En annan indikator, för det är inte någon norska partier som verkligen artikulerar vad folk føler, det amerikanerne kaller gut reaction. Så nå blir jeg oppringt av, i går var det noen håndverkere som sa nå må det skje noe. De ville det skulle skje noe. Altså få et parti. Sa det er nok ikke så lett. Dette, og denne bølgedalen begynner å bli så dyp, Helena. At for å komme opp av den igjen, så krever det noe mer enn liksom, det står ikke et fiks ferdig parti, vet du. For her må det, her er det revet ned så mye. Men så ser du at folk reagerer instinktivt, selv om de ikke har noe politisk alternativ. For eksempel så synker støtten til EU i den norske befolkningen. Den pleide å være 30%, nå er den nede på 26 på en helt fersk måling, og jeg tipper at den er enda lavere egentlig. Fordi folk ser at dette er et system som er enda mindre lydør for befolkningen, eller de er like lite lydøre som våre egne myndigheter, det er bare det at de sitter i Brussel, de sitter ikke i Oslo. Og da vil ikke vi melde oss inn. Og, men det sier jo flere av partiene på Stortinget at nå er det på tide å komme inn i EU. Guri Melby, Venstre, altså det er en urban elite som gjerne vil med å sitte rundt det store bordet og hilse, og de kysser, vet du, kysser og kysser på disse toppmøtene. Fordi ja, de er jo en stor familie.
Ja, ja, och det är också så här att de politikerna som är väldigt positiva till EU är väl också de politiker som kanske ser en chans att själva bli invalda och få sitta i EU. För gör du det så har ju du din ekonomiska framtid tryggad. Det är ju också därför det är otroligt populärt i Sverige att försöka bland våra politiker att försöka ta sig in som EU-kommissionär. För då behöver du då behöver du inte göra så mycket mer i ditt liv. Du kan spara ihop de pengar du behöver. Vi tittar på Alice Teodorescu Måwe nu som ska kandidera för Kristdemokraterna till EU-parlamentet, ersätter Sara Skyttedal som brakade ihop här med partiledaren. Men saken är ju bara den att Alice Teodorescu Måwe, hon vill ju först sitta för Moderaterna i EU-parlamentet. Men när hon berättade det för Moderaterna så sa Moderaterna nej tack du Alice, dig har vi haft som anställd tidigare så vi vill helst inte samarbeta med dig något mer. Och då gick hon vidare till KD, men KD tyckte att hon var ju en populär person och väldigt vacker. Så det kan vi nog rekrytera eller få lite väljare på. Nu sitter hon för Kristdemokraterna. Så hon gick med i KD faktiskt när hon fick sitta bli deras kandidat till EU. Så att det är nog mycket det handlar om. De ser sina egna plats. De får egna förmåner. För EU är ju inte idag det som... När Sverige röstade för EU så fick vi höra att det handlade om fred, om att kunna resa utan pass, vilket visade sig vara ganska fel. De här stora sakerna var, men nu är det ju... Det är ju nere på sån detaljnivå att våra liv styrs helt av EU. Naja, det var min långa litania.
Ja, men du, då är det tid för lite sån svensk sladder, för hon Teodorescu, är det hon som var spaltist i Kvällsposten eller?
Ja, hon har varit spaltist i flera olika tidningar. Hon har arbetat för Moderaterna och skulle ta fram deras idéprogram här för några år sedan. Men det gjorde hon inte, utan hon sjukskrev sig och så fick andra ta fram det där idéprogrammet och sen så slutade hon hos Moderaterna också. Ja.
Hon har varit i ett våldsamt gräl, som dere kallar det, med Jimmy Åkesson. Vad har det ut på? Jag trodde inte de stod så långt från varandra politiskt.
Nej, men det handlar ju om att Alice Teodorescu av någon anledning känner ett stort behov av att markera avstånd från Sverigedemokraterna. Och det här kan man ju då tycka är lite märkligt, för att de har ju väldigt, om man tittar på det stora hela, väldigt likartade åsikter. Kristdemokraterna var ju dessutom det första partiet som, hur ska jag uttrycka det på, så att det inte blir fel här, som inte... eller vad ska jag säga, KD var det första partiet som signalerade att man ändå var öppna för att prata med Sverigedemokraterna. Och släppte in dem lite granna i värmen. Nu så hänvisar Alice Teodorescu Måwe till deras nazistiska rötter. rötter precis på samma sätt som flera andra partier har gjort i alla år. Och det är klart att Sverigedemokraterna är ganska trötta på att höra det här. Det blir också väldigt märkligt eftersom SD är... Ja, var femte svensk skulle väl rösta på SD idag om det var val, och KD riskerar att åka ur riksdagen. Så att det blir ju det blir väldigt väldigt märkligt, blir en märklig konflikt det här. Så att jag förstår ju att Jimmy Åkesson blir trött på detta och kallar det här för finborgare.
Mm. Så Ebba Busch har ikke lykkes å vinne velgerne i den tiden hun har sittet i regjering?
Nej, och anledningen till det är nog ganska enkel. Det vill säga, Kristdemokraterna har haft under många år en kärna av trogna väljare. Man har röstat på KD för att man vill ha ett kristet parti, en kristen människosyn. Och KD har gått allt längre ifrån det. Med valet av Alice Teodorescu och Måwe tar man ännu ett gigantiskt steg bort ifrån kärnväljarna. Alice Teodorescu och Måwe har officiellt förklarat att hon inte tror på Gud, hon är inte kristen, hon är inte troende. Och hon är stark förespråkare för abort. En liberal abortpolitik. Och det är ju inte Kristdemokraternas kärnväljare. Och genom att tvätta bort sin USP, alltså sin unique selling point, så har man ju förvandlats till ett parti bland många andra. Och varför ska man då välja just KD? Ja, det kan man fråga sig. Då har man istället valt att gå till andra partier.
Men du, detta är ju en parallell till Kristelig Folkeparti som också försöker att jassa sig upp och bli moderna. Men då konkurrerar de med alla de andra partierna på samma marknad och då är de inte forskjellige från dem. Så varför skulle de då välja tänker väljarna och så sträcker de på skuldrarna och mister intressen? Ja, det här... Altså, helt markedsmessig så er det jo helt stupid. Fordi du gir fra deg, gir avkall på det som er dine selling points.
Ja, altså det finns en märklig övertygelse som varenda företagare kan berätta att det funkar inte. Man kan inte få alla kunder, va? Du kan inte få alla kunder, för kunder tycker olika och har olika behov. Ja, då kanske det är mer framgångsrikt för dig att rikta dig till ett segment och säga att för just ert behov, just era tankar, frågor, er verklighet, där är vi absolut det bästa alternativet. Ni kan inte hitta några andra som är så bra som vi på att erbjuda just det här. Och för ett parti som säger sig vara kristet så kan man ju tänka sig att det kunde till exempel vara då att promota den kristna tron och kristna värderingar. Men går man bort ifrån det och säger ja, nej, men nu vill vi vara lite grann som alla andra. Nu vill vi ta väljare från en större grupp. Man behöver inte vara kristen, man behöver inte tro på det här, man behöver inte ha de här värderingarna. Ja, men då gör man sig ju irrelevant. Bland sina kärnväljare eller potentiella kärnväljare.
Jag syns vi ska bruka lite tid på i radion och snacka när vi har med dere. Det är ju Roger till att snacka om svensk politik för vi vet inte längre något om det. Vi får inte höra någonting, Helena. Avisene skriver ju inte om det. Och det är ju folk vet jo at det som skjer i Sverige er viktig for oss. I stedet så er det bare blitt mindre og mindre av det. Og det gjør at nå er, jeg tror det er litt sånn kynisk at fordi de ikke orienterer om hva som skjer, så vet ikke folk forskjell på partiene, de vet ikke hvem som leder, de vet ikke hvor de politiske uenighetene går, de vet bare at rødt er bra, blått er dårlig. Og det er liksom det skjemaet som det fungerer ikke lenger. Men når de da unnlater å forklare og informere, så blir det jo mye lettere å styre folk. For da har de ikke noen forutsetninger for å kontrollere det som blir sagt. Fordi det er noen politiske skillelinjer som går i dag i hele Skandinavia, som de ikke ønsker skal frem i lyset. Fordi da kunne jo folk få funny ideas. Hvis de da skjønner at, ja, men du, det er jo samme autoritære lederstil i alle tre nordiske land. Så i Danmark, nå leste jeg i går, i Berlingske, der er jo Mette Frederiksen, sosialdemokratiet er jo nede på 20%. Og de trodde ikke at hun hadde noe, så ikke for seg hvordan hun skulle komme opp igjen. Men det heller ikke Berlingske klarer å forstå, er jo at folk liker ikke krig. Altså, Mette er jo rene jernkansleren. Hun vil sende våpen til Ukraina og mobilisere. Hun er helt for at Europa skal gå til krig. Og legge om til krigsøkonomi. Og det slår ikke an i befolkningen. De blir helt instinktivt fra å skulle havne i krig med russerne. Det samme har vi her, og jo mer liberale de er, jo mer krigshisserske er de. Og dette er en turn-off for velgerne, og det skremmer dem, for de skjønner ikke hva som foregår.
Ja, nej, men jag tror att det är så här. Och ett av problemen här är ju att vi har vant oss av vid att söka information själva. Och nu har vi vant oss vid att bara ta emot information. Och får vi inte information så är vi okunniga. Vem sjuttsingens var det som sa det? Skådespelare som sa det att ja, men om du lyssnar om du inte lyssnar på nyheterna, då är du oinformerad, men lyssnar du på nyheterna så är du missinformerad. Och det kan nog ligga någonting i det, tänker jag.
Ja, och det är viktigt för nordmän att skönna att socialdemokraterna har gått fra å være et litt sånn, det begynte jo med Palme da. Han brøt en linje, på samme måte som Gro brøt en linje her. Og det må folk skjønne, at disse folka var, politikerne var overklasse, og de var globalister, internasjonalister. De var ikke så veldig opptatt av det landet de styrte. De hadde litt forakt. Både Gro og Palme hadde den deplorables-holdningen som Hillary senere skulle gi uttrykk for. Er du ikke enig, Helena?
Jeg er helt enig med deg i det. Og det var jeg vokste opp i et Sverige der Olof Palme hadde en helgonstatus. Jeg vokste opp i et Sverige der Sverige fanns egentligen inte innan folkhemmet. Då var det någon slags primitivt mörker innan socialdemokraterna fick makten och byggde upp ett folkhem då, där alla helt plötsligt blev lyckliga och dansade och var mätta och levde goda liv. Och det är först på senare år som man överhuvudtaget har kunnat börja ifrågasätta Olof Palme. Det har varit omöjligt tidigare. Den här helgonstatusen har liksom suttit, glorian har suttit fastlimmad på Palmes huvud under många, många decennier. Men frågan är ju, ja, var det här var socialdemokratin då verkligen inriktad på folket eller var det någonting annat? Under många år så var Socialdemokraterna säkert väldigt, väldigt bra. Väldigt inriktade på att bygga upp ett gott samhälle. Kanske på ett annat sätt än andra skulle ha gjort det. Men ändå med någon slags god grundtanke. Men facit av den grund som lades under Palmes tid, facit ser vi ju idag.
Mm.
Och där ser vi ju att det har inte gått så bra för Sverige. Och där ser ni i Norge också vad som förmodligen väntar er.
Jag tror det är väldigt vanskligt för norrmän. Alltså först nu kan vi se oss tillbaka och se likheter och utvecklingsträck som inte var klar över då. Pågick. För Gro var ju liksom, hon blev blåst upp som en sån större än hon låg över himlen, vet du, och var hon var ju också väldigt modig egentligen och hon var ganska brysk och hade problem med att formulera sig. Så disse, på presskonferensen så måste journalisterna tolka det hon egentligen mente. Och hvis de skrev ordet det hun sa, så blev hun väldigt sur. Ja. Men hun var ju upptatt av Jacques Delors, Europa. Hun ville egentligen vara bland en av mödrarna till ett nytt till en europeisk union.
Ja, och det lyckades hun ju ganska bra med.
Ja, men vi förstod inte vad som skedde. För det hon tog oss i Støre, inte sant? Och det är Støre. Støre var väskebärare. Och han var ju införstått med dessa dealerna som hon ingick. Vi var olje, gaslandet och skulle bli leverantör. Allt detta här vet Støre. Det är helt obvist om han känner spillet på bakrummet. Och då han fick anledning så har han bara fortsatt att fullföra hennes plan.
Mm.
Så det är en ganska... Ja, det är intressant med, för jag har ju vuxit upp med den där tanken om först var det nordiska försvarssamarbetet, så var det industriella, Helena. Då vi fant olje så var Per Gyllenhammar chef för Volvo och han var en meget speciell man. En sån industribygger. Och tänktes, och han var väl ingift i en aristokratisk familj, var han inte det?
Ja, ja. Det är hög klasstillhörighet på samtliga dessa familjer. Mm.
Men då var det snack om att Sverige skulle slippa till på sockern i Norge och så skulle vi få en del köpa sin eller äga en stor del av Volvo. Men så strandet det på noe som heter Golden Handshake, nemlig at svensken ville beholde noen gullaksjer som var tungen på vektskålen, og da falt avtalen igjennom. Dette var under Oddvar Nordlis statsministertid. Det er historie, fordi hvis det hadde, eller det ble ikke historie, hvis det hadde gått gjennom, så hade förhållandet mellan Norge och Sverige varit ett helt annat.
Ja, nu får ni titta åt vår sida och så får ni se vad som händer här. Och där vi ju ser att de gamla politiska makthavarna har lyckats skapa ett samhälle där vi har lämnat över makten faktiskt till kriminella krafter. Vilket i sig är väldigt fascinerande. Att nu kommer fler och fler rapporter om hur de kriminella gängen inte bara existerar i våra förorter utan faktiskt i hela samhällsapparaten.
Ja, jeg så et stykke i går i DN om at rektorene på skolene har ikke lov til å, det er bare kun visse forbrytelser de har lov til å sjekke for, altså selvfølgelig da overgrep mot barn og så videre. Sånn at de har jo fått inn folk som er medlem av kriminelle nettverk, som underviser barn.
Ja, men det, så är det naturligtvis. Och vi har ju också, det har vi ju tidigare kunnat konstatera, att skolor och förskolor har rekryterat personal som har varit och slagits för IS till exempel. De kommer raka vägen in på skolorna, inga som helst problem. Och det är bara en liten, det är bara en liten del. Det absurda är att nu skriver vi alltså 2024. Jag satt och tittade på det här att det finns alltså Brottsförebyggande rådet la fram en rapport i april 2016. Alltså för ganska precis 8 år sedan att kriminella tar över företag för att begå brott. Men Sverige har inte gjort någonting. Det har gått 8 år och det har bara accelererat. Och nu får vi alltså då finna oss i att våra barn undervisas av lärare eller har förskolepersonal eller fritidspersonal på skolorna som är dömda brottslingar eller har varit och begått folkmord i andra länder.
Ja, du vet inte hur. Och när de då konstaterar problemen, så viser det seg at de valgmulighetene de har, handlingsalternativene, de er så begrenset, og de tar så lang tid å gjennomføre, at problemene bare vokser.
Ja, men det blir jo så, eftersom de lager og de verktyg som våra samhällen har till sitt förfogande är ju verktyg från en verktygslåda som man plockade ihop när samhället såg helt annorlunda ut. De verktygen fungerade jättebra där och då. Det är klart att om du tar fram en verktygslåda som är hopplockad av en timmerman som ska timra en timmerstomme, och så plockar du fram den när du ska svetsa ihop ett bjälklag till en industrilokal, så kommer du att finna att den här verktygslådan är relativt värdelös. Vi har ett helt annat samhälle idag där våra verktyg inte längre duger till. Det som däremot händer är att vi skapar ett samhälle. Det här är faktiskt intressant, för det här möter jag ofta, den här åsikten att vi har skapat ett samhälle som inte kan hantera de grovt kriminella. Så att där släpper man. Där de får liksom hållas. Medan man då blir oerhört granskande och kritisk mot dem som faktiskt sköter sig hyfsat. Där blir kontrollen extrem. Så att det blir... det blir ett väldigt märkligt samhälle där du som skötsam medborgare blir granskad in i minsta detalj, får dina bankkonton nedstängda och du måste verkligen finna dig att redovisa hela ditt privatliv i alla sammanhang. Medan de kriminella vågar man liksom inte ingripa emot. Och du pratade om lärare tidigare. Ja, det har ju också kommit rapporter om att personal på skolor och socialtjänster i Sverige vågar inte ingripa mot ett antal föräldrar exempelvis, därför att föräldrarna är grovt kriminella.
Ikke sant. Du, jag tror ju, för det toppnyheten på NRK idag var en kriminalforsker som sa at grunnen til at disse familiene, altså faren tar liv av sine egne barn, er at han er i en eksistensiell krise, og så vil han ikke forlate sine kjæreste, men tar det med seg. Du, den kjøper ikke jeg, altså. Altså, at det er en slags forskrudd kjærlighet eller omsorg som gjør at du skyter dine egne barn. Det, altså, jeg synes det høres helt meningsløst ut. Derimot så tror jeg at NRK er del av problemet, fordi ingenting virker sånn som det utgir seg for, og sånn som det var før. Og det gjør jo at vi hele tiden vi blir skrudd ned, og vi lever med noen motsetninger inni oss som ikke kommer til uttrykk, og det er sykdomsfremkallende. Og det skjer over hele Vesten. De myndighetene som før tok vare på oss, gjør det ikke lenger. De fører en politikk som er stikk i strid med våre interesser, og så driver de med sadistiske leker, holdt jeg på å si. Altså, du blir stoppet i en fartskontroll, og plutselig så er du 8000 kroner fattigere fordi du kjørte noen kilometer for fort, eller speilen din virker ikke, og da tar vi lappen din. Altså, myndigheten har gått over til å plage sin egen befolkning. Det er farlig i denne situasjonen vi er i nå.
Ja, men det är ett jättebra sätt att förbättra statistiken. För du vet att om du kör 5 kilometer för fort och blir stoppad av polisen och bötfälld, då har polisen löst ett brott i statistiken. Så kan man då stoppa 250 bilister som kör några kilometer för fort, då har man löst 250 brott och det ser väldigt bra ut i statistiken. Och en fortkörning är ett brott, precis som en sprängning är ett brott och ett mord är ett brott. Så att det här är ett väldigt bra sätt att förbättra statistiken. Däremot så skulle jag faktiskt vilja utmana din åsikt, därför att det här med varför de här tragedierna sker. Vi har ju haft sådana tragedier i Sverige också. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger, att det vi möter dagligdags är ju nyheter och rapporteringar som gör att vi blir förtvivlade, vi blir modlösa, vi blir svartsinta. Vår ekonomi blir sämre. Vi ser ingen framtid så. Och det är klart att vi kan drivas, många drivs till personliga katastrofer. Man drivs i konkurs, man förlorar allt man äger och har, eller man står inför hotet att förlora allt man har byggt upp. Men jag har ju också mött människor som är där och som mår så otroligt dåligt. Och det som händer i oss när vi mår så dåligt, det är ju att vi inte kan tänka klart. Vi förlorar vår möjlighet att se tillvaron som den faktiskt är. Och så börjar vi leva i en övertygelse om att, i den värsta formen, övertygelsen om att det inte bara är bättre för alla runt omkring oss om vi inte finns. För så är det många som resonerar när man mår extremt dåligt och funderar på att ta sitt liv, till exempel. Man tror att det vore bättre för alla runt omkring mig om jag inte fanns. Vilket är grundläggande fel. Men man känner så just där och då. Ännu värre är när man känner att, ja, om möjligt ännu värre är när man känner att det är inte nog med att jag behöver försvinna, utan det är bättre för alla de runt omkring mig om de också försvinner. Och det här som nu har hänt i Norge, ja, exakt vad det berodde på, det kommer vi ju förmodligen aldrig att få veta. Men helt tydligt är att ja, det är en enorm tragedi. Och det är fruktansvärt att en människa kan drivas dit.
Det man merker er at dette er et varningstecken, altså en advarsel, et faresignal for samfunnet og politikerne og media aner ikke hva de skal stille opp med. De er helt hjelpesløse. Fordi de har bare noen sånne litanier som de serverer. Altså, de har noen moralistiske holdningsskapene som de tjater med hele tida, og det fungerer ikke. Du merker at det preller av å få så brutale hendelser som dette er, at man dreper sin egen familie. Men de har heller ikke, de tør heller ikke tillate en helt åpen samtale om det. Fordi de har rotet seg inn i så mye løgner at de vet ikke veien ut av den labyrinten. Men i går så var det om da, fordi det er jo hvite menn og våpen selvfølgelig, men de tør ikke dra den da. I dette er alt for følsomt, men de kunne bruke litt tid på å snakke om hvor forferdelig russerne er, fordi russisk politi hadde jo banket opp disse terroristene som drepte 133. Men det var jo flere som sa at ja, men dette er jo helt forståelig, dette er sånn mennesker reagerer når noen går inn og dreper dine egne kvinner og barn og forsvarsløse. Da reagerer mennesker sånn. Det er en helt instinktiv reaksjon å reagere med vold. Og de kalte det tortur. Nei, dette var ikke tortur, men det var brutalitet. De skar jo av den ene øret, vet du, og tvang han til å spise det. Jeg vet ikke om du har sett det. Men hva tror du foregår i Jemen og i Tsjad og Sudan og på Gaza? Hva tror du foregår? Men der ser du denne woke-ideologien, at de er på parti med en av de mest brutale bevegelsene i vår tid, nemlig Hamas. Og så bebreider de Israel for folkemord. Der har du galskapen.
Ja, jag satt ju dels så tror jag ju att det är precis som du säger att även om vi skulle önska att det var på ett annat sätt, så är det så här att har man ett gäng terrorister som man lyckas gripa, så får man nog kanske acceptera att det gripandet blir ganska hårt och av nödvändighet, så att man måste ingripa medelst kraft. Och sen är det säkert så att man har gått över gränsen, men så kan det nog bli i de här situationerna. Jag tror att det är högst mänskligt. Men det intressanta är ju, som du säger, att vi kan ju, och det har vi också pratat om flera gånger, att man har så olika bedömningskriterier för det här. Här direkt så går man in, jag tittar också på rubrikerna i svensk media, att direkt så går man in nu och tar parti för de här terroristerna. Att oj, titta här, nu är man för hård emot de här, och nu har de råkat ut för det här. Ja, men de har mördat människor. Då blir det kanske så här. Men just det här med Israel är ju jätteintressant. Jag var inne och tittade på det här för en tid sedan. Den här hur FN har ställt sig till Israel. Och jag tog mig friheten att gå in och titta på det här Human Rights Council som FN har. Där man har konstaterat och man har undersökt hur de jobbar, att 15% av all tid som man har sammanträtt har ägnats åt frågor som rör Israel. Och 30% av alla fördömanden mot enskilda länder har gått till att fördöma Israel, som är Mellanösterns enda fungerande demokrati. Så att det finns en märklig partiskhet som återkommer gång på gång på gång. Där vi har väldigt svårt att fördöma terrorism och brott mot mänskliga rättigheter. Men väldigt lätt att fördöma de som ändå är inom, vad ska jag säga, inom bedömningskriterierna ganska skötsamma. Både på nationsnivå och individnivå.
Det att våra medier och politiker är på samma bølgelengde som demokraterna i USA gör att det tar tid för det går upp för europeere vad det är som håller på att ske. Men vi har ju den samma vollen och övergreppskulturen importerat från det utvidgade Mittösten. Alltså folk är ju klar över dessa sammanhangen och vålden i skolorna. Och Biden har också sluppit in över 7,5 miljoner, och det är många som har undsluppit, så det är antagligen många fler. Men då en av disse i Barro slog ihjäl denne 22-årige sykepleierstudenten Laken Riley i Athens, Georgia, så blev han tillropt under talen om rikets tillstånd. Varför snackar du inte om Laken Riley? Och så gjorde han det, men han kallade henne med fel förnamn, det är nog så. Men han sa ja, hon blev drept av en illegal. Och då var journalisten på honom med en gång dagen efter och sa, varför brukte du det ordet? Det är det inte lov att bruka. Och då bad han om unnskyldning. Och då var det många i USA som sa, du, han ber om unnskyldning för att han kallade mordaren med fel adjektiv. Då har du kommit långt, och då är det väldigt många i USA som skönner att man har hamnat i ett system där man syns synd på mordaren. Och är det inte där dere och vi också är, Helena? Alltså det är förbrytarna som får vår medlidenhet. Och det tror jag har något att göra med dessa grusomma morden, så att det finns inte rättfärd längre. Det är inte rättfärdighet. Det är något fundamentalt som har försvunnit i ordning och reda i samhället.
Men det här är, och det här kan vi se i Sverige, så har vi faktiskt, vi hade en vattendelare januari 2016. Då var det en asylsökare som mördade en 22-årig anställd på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal. Han högg henne med kniv. Och då satt vår dåvarande rikspolischef Dan Eliasson i morgonsoffan och pratade om det här. Och vi trodde ju då att det skulle komma ett fördömande över det här mordet. Men det hände inte. Däremot så satte sig Dan Eliasson i tvn och snyftade och smågrät och ömmade för mördaren. Där han då frågar sig, ja, vad har... han sa att ja, det var ju fruktansvärt, han var förtvivlad då för de anhöriga och offret. Men, och så säger han så här, då citerar jag, men också för den enskilde unge killen som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma han bär med sig? Slutcitat. Det uttalandet blev en vattendelare i Sverige. Vi trodde att nu får Dan Eliasson gå, nu kommer Sverige att göra revolution. Men det hände inte. Utan det var precis så här som debatten sedan har fortsatt. Med en oerhört omsorg om gärningsmännen. Och ett fullständigt, ja, en likgiltighet inför offren. Och det är väl det också, det är precis det som du beskriver i USA nu. Att man inte ens får använda de här orden för att det är nedvärderande och kränkande mot gärningsmannen. Samtidigt som vi gärna glömmer bort då att det här är unga människor som faktiskt har blivit mördade.
Ja, alltså här saknar man ord för att beskriva hur socialdemokrati har utvecklat sig till, jag vill kalla det ett mareritt. För det är det det är. Ett värdemässigt mareritt. Samtidigt som dere i Sverige har funnit på detta konstiga ordet värdegrunden. För det är ju det motsatte. Det är ett nihilistisk avgrund.
Ja, det man måste förstå någonstans är att har man inte läst Orwells 1984 så behöver man göra det och göra det ganska snart. Den finns i pocketupplaga, billigt. Så köp den, läs den, låna den på ett bibliotek. Därför att det samhälle som vi har byggt upp och som vi just nu lever i uppvisar väldigt skrämmande stora likheter med det samhälle som Orwell beskriver. Alltså där krig är fred, där sanningen har upphört att existera, där vi måste tro och bekänna sådant som vårt inre och våra sinnen säger är fel. God värdegrund är det som vi som människor känner är en väldigt destruktiv och dålig värdegrund. Så vi lever ju i ett samhälle som... Ja, vi tar tillbaka till det du nämnde om tragedier. Alltså vi lever ju i ett samhälle som gör oss sjuka. Den sunda människan blir sjuk. Och det sunda sättet att hantera ett sjukt samhälle är att bli sjuk.
Men då kan jag avsluta med en hoppfull historia då, för när jag ser på alltså det har kommit fram, du vet, denna fantasiboten som Trump skulle betala i New York till hon grusomme Letitia James, $464 million, och våra journalister har jo gnidd seg i henne, for de venter bare på å se Trump på kne, og helst i håndbøyer. Men fordi de bryr seg ikke om lov og rett. De er ikke interessert i fakta. Vi har aldri fått i norske medier fremstilt hva som denne saken virkelig handler om, og at det er et rettsovergrep som det aldri har vært maken til i New York. Men så får du da den reaksjonen, ikke bare det at justprofessorer sier dette er helt hinsides, men investorer i USA sier nå vil ikke vi lenger gjøre forretninger i New York. For dette kan også skje med oss. Og da snakker vi om, nå var det først en Leary som sa Trump er Amerika. Altså der kommer det inn. Han er en entreprenør, han er en businessman, og USA handler om å gjøre forretninger. Og det har han vært flink til. Så det taler til amerikanernes hjerter at de skjønner at her er det noen gærninger som bare tror de kan komme inn og forsyne seg og frata folk eiendommer. Og da er det noen bremser som slås på. Og det var grunnen til at denne appelldomstolen i går reduserte beløpet til $175 million som Trump klarer i cash. Og Der ser du hvordan altså USA er skrudd sammen på en annen måte enn Europa, Helena. Der er det fortsatt MMA, altså bryting, der er det er mer fysisk, det er mer brutalt. Og når det kommer inn noen ideologer som vil forandre systemet til sin fordel, sånn at de får all makt, så sier, er det fremdeles motstandskraft igjen, så sier, ja, men da faller jo samfunnet fra hverandre. Det kan vi ikke. Dere får ikke lov å ødelegge New York.
Ja, vi får se når Sverige, Norge og Europa reagerar på samma sätt, om ens någonsin.
Ja, jag är lite optimist, för när hon Dana Bash i CNN sitter och ser talen, meningsmålingen för Michigan, så visar att Trump leder med 5%, så ser hon bara, hon blir helt stum och säger, detta är världen snudd upp ned.
Ja, ja, det är hemskt. Tänk människors åsikter. Tänk att de får ha dem. Ja. Det kanske kommer någon lag snart.
Tack ska du ha, Helena.
Tack själv, Hans.
Hej då.
Totalitarismens psykologi av Mattias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio,
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt.
Og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss!